Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag ska vi också prata allvar, eller hur Lena?
Jajamensan!
Jag och Lena Karlsson från branschorganisationen Smycken och klockor. Vi har nu suttit i studion och pratat i 40 minuter utan att mickarna var på. Så till slut kände jag, nej, men nu får vi sätta på mickarna. Men du brinner ju för det här ämnet och du är ju en glad kvinna. Men idag är du ändå ganska upprörd.
Ja, precis. Det är jag faktiskt. Nu känner jag mig som en skolfröken med en pekpinne i handen som ska sådär hytta åt dem som inte gör rätt.
Ja, men jag tycker att du och branschorganisationen gör ett fantastiskt jobb och ett väldigt viktigt jobb. Och du messade mig här om veckan och sa, nu måste vi ha ett poddavsnitt som heter Sanning och konsekvens.
Ja. Mm.
Nu ska vi avslöja vad som är sanning och vad som inte är det.
Mm.
Och
vad blir konsekvenserna av det?
Precis. För vi verkar ju i en bransch som, jag ska inte säga dra till sig lurendrejare, men det finns i alla branscher snarare, finns det ju. Vi jämför lite med skönhetsbranschen också.
Mm.
Men det finns ju i alla branscher finns det ju seriösa aktörer och mindre seriösa aktörer. Eller de som kanske inte tycker att sanning är det viktigaste alltid.
Nej, och vill tjäna snabba pengar.
Ja, antagligen är det det. Precis.
Mm. Mm.
Men så att, vad är det som har hänt, Lena? Vad är det viktigaste du känner nu som har hänt?
Precis. Ja, men om vi börjar egentligen så här och så pratar vi om vad är våran bransch?
Mm.
Våran bransch är en samling hantverkare som har en gedigen utbildning. Oftast i generationer har man ju så att säga sitt företag. Som sagt, det här är kanske det enda man kan, men man kan det otroligt bra. Och man är väldigt noga och man är väldigt tydlig med att konsumenterna ska veta vad de handlar och vad de får. Eftersom ädla saker är ju, det kanske är lite svårt för konsumenten att förstå vad är verkligen äkta och vad är syntetiskt och vad är någonting annat. Så våran bransch har ju varit extremt duktig med det. Och väldigt noga med det. Vi ska berätta och vi ska visa och kvittot ska tala om och alltihopa det där. Sen har den här branschen nu spridit sig lite grann och vi bägge två har ju sett att det poppar upp aktörer på sociala medier och sådär som svampar i svampskogen. Och deras utbildning kanske inte är lika gedigen som våran. De kanske inte har ett intresse på det sättet som vi har. Och då blir kanske marknadsföringen inte helt korrekt. Och om det är ett val man har gjort eller om det beror på okunskap, det kan jag inte svara på. Det är inte jag rätt man att svara på. Men vi ser att konsumenterna idag ställs ansvariga själva att ta reda på väldigt mycket saker.
Mm.
Och jag tror att den gemene svensken har ju varit ganska trygg med att, ja, men om jag handlar det här, om jag handlar entrecôte så är det entrecôte. Liksom. Om jag handlar en Volvo så är det en Volvo. Om jag handlar en, jag vet inte mer vad jag ska ta för exempel, så har man varit väldigt trygg med att det här är på riktigt liksom.
Ja, men det var ett bra exempel tycker jag, för att i klädbranschen är det ändå, du handlar ju inte ett sidenplagg där det står 100% siden och sen är det polyester.
Nej.
Utan, eller det har aldrig hänt mig i alla fall och jag har inte hört om det heller. Så att är det något sidenliknande material och så tittar man på lappen och så, om det inte är det så står det ju faktiskt det är polyester.
Ja.
Men här, du har ju faktiskt med dig exempel på smycken till studion och först tog jag bilder och så, men sen kände jag att nej, men det kommer nog inte komma upp bilder på Instagram på det här, för det känns inte helt rätt helt enkelt.
Nej.
Och det är bättre att ni jobbar med, ni driver ju ärenden just nu.
Precis.
Och jag vill inte hänga ut några innan ärenden är avslutade. Men i alla fall så, du har ju med dig smycken som har till exempel 18 karat stämpel. Mm. Och som inte alls är 18 karat.
Nej.
Alltså det är som att sälja då en sidenkjol för 5000 men som faktiskt egentligen är polyester.
Ja. Så att det är ju, det blir tillbaka till att konsumenten får svårare och svårare att göra ett tryggt köp.
Mm.
Och sen är vi är fortfarande kvar den här kärnan med guldsmeder, genuina hantverkare, där allting är vad det är. Allting är vad som står och det du betalar för får du. Men det är väl också det som gör att jag kanske alarmerar lite. Att vill du handla utanför den genuina guldsmedsbutiken, då måste du vara lite up to date. Du måste kunna själv, du måste ställa rätt frågor. Är det syntetiska stenar? är det guld rakt igenom? Så konsumenten får idag ett väldigt stort ansvar, vilket den inte har behövt ha förut.
Nej, precis. Men en bra grej för dig som lyssnar på det här avsnittet, det är ju faktiskt att ni kan ju vända er till smycken och klockor. Så man kan ju kontakta er.
Ja, precis.
Inför kanske man ska köpa tennisarmband, säger vi.
Ja.
Som då finns en väldigt stor prisband på.
Ja.
Det pratar vi om även i avsnittet med Natasha Gaudi. Och då kan det ju vara bra att kanske ställa frågan till er som en oberoende part. Ja, men här är ett trendsamman som kostar 30 000 och här är ett som kostar 120 000. Vad är skillnaden och vad...
Ja, vad beror det på?
Precis.
Mm, mm. Och där har vi ju också sett, fått in larm. Tennisarmband som man har köpt billigt. Eller billigare än vad det egentligen...
Ja, för det är absolut inte billigt.
Nej, precis. Precis. Fel av mig. Det är billigare än vad det borde vara.
Mm.
Och där har vi också sett att i ett armband som kom in för undersökning, då var 50% av stenarna syntetiska och 50% av stenarna var naturliga, alltså äkta diamanter.
Mm.
Så att där är det kanske inte då så konstigt att det var lägre pris än vad det borde ha varit. Det var förklaringen så att säga till det. Ja, men konsumenten är klart kände sig lurad.
Ja, för det kanske inte stod.
Nej, det stod att det var naturliga diamanter.
Precis. Ja, men super. Vi ska hoppa direkt in i huvuddelen känner jag.
Mm.
Och Lena Karlsson har ju varit med i flera, du har varit med i flera avsnitt.
Ja, det stämmer.
Tidigare. Och du som vill veta mer om Lena, och det finns ju en massa stories att berätta, sök i poddspelaren efter Lena Karlsson med C.
Precis.
Så får ni höra massa härliga stories. Din pappa var ju bland annat ädelstens handlare.
Ja, och ädelstenslipare.
Mm, så du är ju född in i branschen.
Ja, verkligen.
Och rest runt i världen och så.
Ja.
Det finns väldigt mycket härliga stories i poddlurarna för dig som vill lyssna mer på Lena.
Precis.
Men idag så ska vi ska prata vilseledande marknadsföring, vi ska prata fejksmycken, vi ska prata greenwashing, vi ska prata om den stora Sibiu-konferensen i Jaipur i Indien som du var på i höstas.
Mm.
Och vilka som är kanske de nya internationella smyckesproblemen, höll jag på att säga, men de aktuella ämnena som kanske börjar bli problematiska internationellt men som kanske ännu inte kommit till Sverige, det är ju lite spännande att veta.
Precis.
Så mycket att prata om helt enkelt.
Ja, exakt. Hur ska vi hinna?
Ja, nej men vi hinner genom att vi drar igång nu, så ska vi köra.
Det gör vi.
Okej Lena, du får dricka en klunk vatten nu, för nu kör vi. Vi börjar, föreslår jag, med fejksmycken. Vad innebär det?
Ja, fejk är ju att det är något som inte är vad det påstås vara. Det är väl så att säga begreppet fejk. Och missvisande marknadsföring och förvirrande marknadsföring ser vi ju också. Och då kanske det hamnar lite under fake-rubriken, så att säga. Att konsumenten inte får det den tror att den köper.
Mm. För jag har skrivit upp här doblé, pläterat och...
guld på silver.
Just det, exakt. Bra, jag kan inte tyda min egen handstil. Och berätta, vad är till exempel skillnaden mellan doblé och pläterat?
Ja, doblé och pläterat är i princip samma sak. det betyder, och guld på silver är vad det, precis vad det låter som.
Mm.
Det är guld på silver. Doblé och pläterat. Och för länge sedan på gamla granatsmycken så hade man ett ord som heter tombak. Och det betyder att en metall är belagd med en annan metall, ett ytskikt. Och det där gör man på elektrolytisk väg. Man får i det här fallet då, som vi pratar om, guld att fastna på den andra metallen. Och då blir det pläterat, doblé eller tombak. Och det, jag försökte att hitta en jämförelse hur man ska förklara varför det här inte är bra. Och då kom jag på att när man målar naglarna med nagellack,
mm,
så vet ju vi att efter någon timme eller någon dag, beroende på kvalitet på nagellacket och hur du har använt dina naglar så att säga, så slits nagellacket bort på naglarna. Och det är exakt det som händer med pläterat, doblé, guld på silver och vad man nu än väljer att kalla det så att säga. Men det är ju en billigare produkt. Det ser bättre ut, det ser ju bra ut. Och det är i alla fall som guld på silver, då är det i alla fall silver som är blakt med guld. Så då är det ju mer äkta än oäkta.
Mm.
Pläterat och doblé, det kan alltså vara vilken metall som helst. Det kan vara till exempel, ser vi ju idag, kommer jättemycket nu mässingsmycken som är pläterade med guld. Och det är ju naturligtvis smart, därför att om, när då ytan slits bort lite grann, så är det ju fortfarande mässingsfärg under. Så det ser ju lite guldigare ut än om det är silver under eller någon annan oäkta metall så att säga.
Men vad är skillnaden mellan doblé och plätera?
Jag tror att det är bara olika namn att benämna det på.
Så doblé är det gamla namnet?
Ja, precis. Och det är då att en metall är belagt med en annan metall.
Doblé låter ju lite lyxigare, tycker
jag.
Ja,
det gör det ju. Precis. En pläterat låter ju lite sådär.
Ja,
ja,
så att det är lite intressant.
Precis. Och som sagt, guld på silver är ju tydligare och ännu bättre. Det är ju som sagt, då är det i alla fall två ädelmetaller.
Mm. Men du har två exempel med dig här till studion.
Precis.
Vi har ett armband
och
vi har ett par örhängen. Och ni som vill veta vilka företag det gäller, då kan man ju mejla er, känner jag.
Ja, vi får ju avvakta med det eftersom vi driver de här ärendena nu.
Ja.
Så att vi kanske håller oss lite lugna med det. Men vi har ju, vi arbetar med frågan och vi har så att säga upptäckt att det här sker som inte är okej. Det är felaktigheter, det är missvisande på alla sätt och vis. Och det är inte konsumentskyddat så att säga. Så att vi driver de här ärenden och vi kommer tillbaka med det sen när vi har dom, så att säga.
Jättebra.
Mm.
För de här två smyckorna som du har med i studion, om vi börjar med de här örhängena, vad är det som har hänt där?
Det här är ett alldeles nystartat företag. Eller företaget har funnits, men de har beslutat sig för att starta en smyckeskollektion i sin rörelse. De håller på med kläder och andra saker. Vi fick in en anmälan att de här smyckena var benämnda guld. Och vi har ju faktiskt en lag i Sverige som man måste hålla sig till. Vad får du kalla guld så att säga? Och det höll inte de här. Man kunde också se på bilderna att stämplarna var silver. Och den här personen som kom till oss, hon hade också frågat hur mycket guld innehåller de här smyckena. Och fick till svar att det är 18 karat rakt igenom. Det är bara 18 karat. Och då kontaktade hon oss och vi tillskrev det här företaget. Och efter ganska många timmar, lite mer timmar än vad det borde ha tagit, så fick vi till slut svar att det här är bara pläterat. Det är inte guld. Och då sa jag, men då har ju ni fel på er hemsida, för där står det guld och konsumenterna har fått information att det är guld 18 karat rakt igenom. Ja, vi har gjort fel. Så de ändrade faktiskt på hela sin hemsida, så dagen efter var allting borta. Och vi hänvisade naturligtvis då till den här lagen som jag berättar om. Så där var det ju ett bra resultat. Så att.
Mm. Men där hade man ju nästan kunnat, alltså ni som lyssnar på Smyckespodden, ni hade nog räknat ut att det inte var äkta guld, för att örhängena kostar ju ungefär 700 kronor.
1400.
Oj, ja, ah, okej.
Så det var lite hårfint.
Ja, det är lite hårfint faktiskt.
Det hade nästan kunnat vara ett par guldörhängen för 1400. Men så nu är det ju egentligen ganska dyra dubblé.
Ja, det är lite det som är, för att till exempel guldfynd och Europen. De säljer ju äkta guldsmycken som är extremt billiga.
Ja, precis.
Alltså,
eller de väger ju ingenting, så därför kostar de ingenting heller.
Nej, precis, men det är ändå äkta.
Absolut.
Alltså det är ju en, de är ju ärliga.
Ja.
Men så då förstår jag att så här, den här konsumenten, det var ändå väldigt bra av henne att hon mejlade dem, för att det är ju lite oklart. 1400 kronor skulle kunna ha varit äkta guld om det var på Europen.
Ja, precis.
Så jag förstår att hon blev förvirrad.
Ja, absolut. För de här väger inte speciellt mycket.
Nej, de väger kan inte visa. Mycket heller. Nej.
Vi kan ju inte visa. Men.
Nej, men de väger ju inte kanske ett gram ihop.
Ja, precis.
Båda öringarna. Ja.
Så där hade det ju faktiskt varit guld. Men det var det inte, utan det är bara pläterat. Jag ska också säga att vi har faktiskt inte haft sönder de här örhängena, vilket vi kommer att göra. Därför att de är ju ändå stämplade silver, och det vill vi också kontrollera. Är det verkligen silver under?
Ja, smart. Mm. Bra. Väldigt bra. Men det som är det positiva nu, för nu gick jag in på deras hemsida och nu står det tydligt till och med, alltså i produkttiteln.
Exakt.
Så står det guldpläterat efter produktens namn.
Ja.
Och det står det på hela deras, på alla deras smycken nu, antingen att det är silver eller guldpläterat. Ja. Så de har ju, efter att ni var på dem, då har ju de ändrat hela sin hemsida.
Ja.
Det är ju superbra.
Ja, så det har varit väldigt bra resultat, och att faktiskt Smycken och Klockor branschorganisation gör nytta.
Ja, men där tycker jag också att det är väldigt bra, för precis som du säger, att alltså, smycken har ju känts lite som nya kläderna, alltså att det poppar upp nya smyckesmärken, som svampar i svampskogen, sa du. Tyckte jag var ett roligt uttryck. Men jag tror att det är ganska lätt, alltså om man importerar från andra delar av världen, så tror jag att det finns väldigt bra system för att, jag kan tänka mig att man får en katalog, hur vill du att dina smycken ska se ut, och så får man dem och sen så är det bara att börja sälja.
Mm.
Ja, så att jag tror att det är väldigt, väldigt enkelt att starta den typen av smyckesmärke idag. Och det gör ju att den som startar kanske lika gärna hade kunnat sälja skor eller kläder eller vad som helst. Och så blev det att man säljer smycken istället. Och så inser man inte det här praxisen som finns i branschen som man bör följa. Så att ni har ju nu antagligen gjort hela det här företaget som nu precis har börjat med smycken medveten om, oj, det finns vissa regler vi måste följa inom det här.
Precis. Det finns lagar och förordningar som vi måste hålla oss till, och det här är ju relativt nytt då för våran bransch. För som jag började säga, att vi är en gedigen hantverksbransch där man har hållit på med det här i generationer, och det har aldrig, det är klart, alltså i den yttre sfären så är det ju klart att det har funnits folk som har försökt att luras. Men i den här gedigna kärnan så är man väldigt liksom rätt och riktig om man följer de reglerna som finns och man följer de lagarna som finns.
Mm.
Och tillbaka till Jaipur där, till Sibiu-konferensen. Mm. Sibiu är ju en av världens största organisationer som pratar ädelmetaller och ädla stenar. De pratar korall och de pratar pärlor. De har 5 stycken blåa böcker, kallar de det för. Det är deras lexikon som de har. Och det är diamanter, det är ädelmetaller, det är korall och det är pärlor och det är ädelstenar. Och där kan man, nu har de, förut var sidan låst, sibiu.org, att man var tvungen att vara du var tvungen att betala medlemsavgift för att komma in på den. Men idag är den öppen.
Mm.
Så att vem som helst kan gå in på sibio.org och läsa. Den är på engelska. Och där står det om de internationella rekommendationerna för de här produkterna, så att säga.
Det är ju väldigt, de har ett fint namn. De kallar ju sig på engelska för The World Jeweler Confederation. Mm. Och då tänker man, okej, men Cibio, C-I-B-J-O, vad är det då?
Tar du den, för den är svår.
Ja, den är på franska nu då. Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie de Diamant, Perle et Pierre.
Punkt.
Förlåt alla fransyskor och fransmän. Men det är the Primer International Jewelry Gemstones and Precious Metals Association.
Ja, och Sverige är medlemmar i Cibio.
Mm, och jag måste bara säga, Cibio har funnits sedan 1926.
Ja,
precis. Så att det måste ju grunda, för är det inte så att 1925 då började man göra syntetiska rubin, eller gemologiyrket kom väl till 1925, för man ville börja separera syntetiska rubiner från vanliga rubiner.
Från naturliga, precis.
Så jag funderar på om Cibio kanske uppstod som en effekt av det. Det behövdes.
Ja, det kan nog vara. Den första, det här är absolut ett sidospår. Man pratar ju om att diamanter är ju det hårdaste vi har.
Mm.
Men det som kan rå på en diamant är ju en annan diamant eller ett slag. Mm. För att en diamant har ju sin spaltning, den kan spalta sig. Och man pratar om en gammal historia, den är långt innan det där, att det var en farbror som var ute och letade diamanter och han hade med sig en hammare. Och så slog han på stenarna han hittade och höll dem så var en diamant och höll den inte så var den inte en diamant. Så vi undrar hur många diamanter han slog sönder på spaltningen. Men det var ett sidospår och idag har vi andra metoder för att undersöka diamanter.
Ja, precis. Mm. Okej, men jättebra. Och på den konferensen?
Ja, exakt. Då åkte jag och Linda Klein från Gemologiska föreningen. För som sagt, vi, Smycken och klockor, Sveriges Gemologiska förening, Guldsmedsmästarna och Leverantörföreningen i Sverige, vi har ett medlemskap i Cibio. Så vi får ta del av de här konferenserna och vi får ta del av all ny information som kommer om ädelmetaller och ädelstenar.
Mm. Spännande.
Mycket.
Och jag tänkte att vi ska gå in mer sen på vad ni pratar om på den konferensen. Men först tänkte jag bara att vi ska gå igenom det andra exemplet du har med i studion.
Det. Mm.
Och det här är ett armband som... Ja, det har ett kistlås, ni vet, som på klassiska Bismarckarmband. Och sen så är det som ett tvinnad, ganska tjock guldlänk emellan.
Ja, kordell tror jag det hette, kallade man det för, själva modellen. Mm.
Och vad är det med det här armbandet, Lena?
Jo, det där armbandet ser ut som guld, men det är inte guld. Det är bara doblé. Det är alltså en oädel metall som är belagd med guld.
Det har ni klippt isär och sett?
Ja. Och det där är stämplat med 18 karat. Det här företaget har svarat oss på det att det är tillverkat i Kina. Så de kan inte påverka vilka stämplar som hamnar på det här armbandet. Det är ju så mycket osanning så att det finns inte. Dels är det ju så att 18 karat är ju en stämpel som vi använder i Sverige.
Bara?
Ja.
Och vad använder man internationellt?
750.
Mm.
750 och 18 karat är exakt samma sak. Det är 750 tusendelar guld i en produkt. Då är det stämplat 750. Det är alltså 75% rent guld. 25% någonting annat. Och 18 karat är exakt samma sak. 18 karat är 75% av 24 karat. 24 karat är rent guld.
Mm.
Det har vi pratat om så många gånger.
Mm, det är bra, men det har kommit många nya lyssnare ska jag säga sen senast också.
Just det. Så där är det viktigt. 18 karat och 750 är exakt samma sak. Men 18 karat är en stämpel som vi har använt oss av i Sverige. Man kan använda 750 också utan problem. Men det har bara varit så att man har haft 18 karat och sin den här kontrollstämpeln, kattfoten, har man ju använt i Sverige tidigare. Det här armbandet då har alltså en stämpel som säger 18 karat, vilket är absolut förbjudet att göra. Där går man emot lagen. Man får inte stämpla en produkt 18 karat som inte är 18 karat. Och nu har vi också sett en ny produkt ifrån det här företaget. Då har de då som sagt även gjutit in den svenska kontrollstämpeln, det vi kallade för kattfoten. Och det här görs också utomlands, också helt emot lagen. Så det här är ju ett ärende nu som drivs att få det här företaget att ändra.
Mm. Det som jag tycker är helt spännande är att när man googlar på det här företaget så kommer det upp väldigt bra reviews. De har lite dåliga reviews också, absolut. Men det, en av reviewsen som jag läste var bland annat att det är så... Det är de mest prisvärda smyckena på marknaden och de håller så bra.
Mm. Och lite läskigt.
Ja.
Då tappar man ju förtroendet för den där reviews också nu, eller hur?
Ja, recensioner, ja, precis.
Mm.
Så att det är lurigt som konsument.
Ja, precis. Det är tillbaka till att det ställer krav på dig som ska handla. Att ta reda på vad är det jag vill ha och vad är det här jag tänker köpa. Får jag det jag vill ha nu?
Och återigen, alltså det är ju min parad, sån här, en av mina såna slagord. Men är det billigt, eller är det väldigt prisvärt, så ska man fundera på varför.
Mm. Med örhängena, där hade vi ju tyvärr då att priset hade kunnat vara, alltså motsvara ett par guldörhängen.
Mm.
Så här är snabba pengar att tjäna.
Verkligen. Men sen har vi det här med greenwashing.
Precis. Och det är ju ett gammalt regelverk, men den kommer upp nu till ytan och EU har förslag på att man ska sätta mera regler angående det. Och vad är då det för någonting? Jo, det är när man försöker försköna ett tillverkningssätt och kallar det miljövänligt. Det är livsfarligt idag. Kan du inte bevisa att din tillverkning är miljövänlig, då är det absolut förbjudet att använda det ordet.
Det är ett så bra regelverk.
Ja, det är det verkligen. Och det här...
Jag fick för mig att det har kommit som förslag. Men har det fastställts att det är det nya regelverket europeiskt?
Nej, det ligger på remiss nu. Att okay. Att det kommer alldeles strax. Själva regelverket finns, men de ska förändra det. Det ska bli bättre och omfatta mera. Så att det blir lättare att kunna användas av det regelverket.
Och det är inom EU?
Japp.
Mm.
Mm, precis. Så det är inga konstiga. Och det är greenwashing och det är green claims kallas det också. Och det är som sagt när man allt det här som idag kallas eco-friendly, miljövänligt, alla de orden, de kommer idag att hamna under luppen. Kan du bevisa att det verkligen är så, ja då får du använda det. Men annars så kommer du att bli dömd för det så att säga.
Och vad finns det för exempel inom äkta smyckesbranschen på det här?
Ja, här handlar det ju då om framförallt ädelstenar.
Mm.
Som vi ser också på de här upppoppande aktörerna idag som försöker använda greenwashing och green claims när de pratar om sina ädelstenar. Det låter som att de själva har varit ute i atmosfären och hämtat koldioxid för att åka hem och göra en syntetisk, en diamant då, som naturligtvis är syntetisk, men de använder ju ord för att konsumenten inte ska riktigt förstå vad det är och tycka att det här är en mycket bättre produkt.
Mm.
Som lab-grown diamonds, laboratory-grown diamonds, labbodlat, labbdiamant. Det finns massor med olika varianter som man använder. Och då undrar man, vad är det här egentligen? Ja, det är ingenting annat än en vanlig, helt enkel syntetisk sten. I det här fallet, när de pratar om lab-grown diamonds, då är det en syntetisk diamant. Är det en labbodlad safir, då är det en syntetisk safir. Det är inget konstigt alls. Det är bara att man försöker svänga sig med ord för att det ska låta bättre än vad det är och på det viset kunna sälja.
Mm. Precis. Så vad är det viktigt att konsumenten tänker på det här fallet?
Ja, här måste man ju ställa sig frågan, vad betyder det här ordet labbodlat? Det är många, labbodlat är många som frågar om. Och vi brukar lite skämtsamt säga så att det är absolut ingenting jämförelsevis med en odlad pärla. Och det är absolut ingenting att jämföra med en odlad lax. Utan det där är bara ett missvisande handelsnamn som man använder för att försöka få den syntetiska diamanten att låta bättre.
Men hur är det då? Alltså är ädelstensbranschen, alltså med naturliga ädelstenar, liksom, ligger det någon sanning i det som många av dem som använder syntetiska diamanter i sina smycken säger? Alltså att det inte är lika miljövänligt och det inte och så vidare.
Nej, vi tycker absolut inte det. Och där har vi ju stöd då, eller vi stöttar oss emot Sibiu igen. Att internationellt så är ju alla gruvor idag styrda utav stora organisationer och de är under luppen. Följer du inte de mänskliga rättigheterna och sådana saker, då blir du ju utesluten.
Mm.
Oftast är det ju många, de stora gruvorna idag ägs utav flera företag som gemensamt driver det här och kanske flera gruvor. Så att det blir inte så smutsigt som man tror eller man vill försöka påvisa. Och den här filmen som gick för många, många år sedan med Blood Diamonds, jag vet inte om ni kommer ihåg den. Den startade ju lite det här mediedrevet att det var smutsiga gruvor i Afrika som tog fram diamanter och folk dog och sådär. Viss sanning i det, absolut. Men där har man ju rensat upp. Man har ju gjort Kimberley-processen. Man vill att alla diamanter ska så att säga, komma ifrån gruvor som följer det regelverk som finns idag. Och då börjar man ju fundera, finns det så mycket pengar att tjäna här, när man använder de här missvisande handelsnamnen, så att du kan lägga resurser på att marknadsföra det på ett då missvisande sätt och så får du sälja dina produkter.
Ja, men sen måste jag också säga att för att om man är ändå, jag tror ju verkligen på människans godhet och jag tror ju att människor föds goda och att vi är flockdjur och vi vill varandra väl och när man liksom hamnar, när moralen hamnar på sniskan då är det på grund av något som hänt i livet så.
Ja.
Så det är liksom min syn på människor. Och jag känner också att så här, jag tror att väldigt många av oss vill köpa lokalproducerat kött, lokalproducerade grönsaker, vi vill köpa miljövänliga kläder. Vi vill köpa bra ädelstenar och smycken som gjorda på ett bra sätt. Vi vill stötta restauranger som gör, liksom har bra varor och arbetsvillkor. Alltså, du förstår min poäng. Mm. Men ska man göra det, då behöver man ju vara ganska rik.
Mm.
Alltså det är ju väldigt dyrt.
Mm.
Och de flesta har ju absolut inte ekonomin. Alltså jag har inte heller det. Alltså vi är väldigt många som absolut inte har råd att bara ta bra val till exempel. Och för mig har det ju då blivit till exempel, jag är ju nästan vegetarian. Jag var ju vegan och vegetarian i 5 år. Men nu äter jag en del kött på grund av familjekonstellationer och så vidare. Och att jag själv också tycker det är så kul matlagning. Och jag har insett att så här, det är väldigt kul när man har hela paletten att jobba med. Men i alla fall, jag har inte råd att köpa vårt. För vi har ju, det, vi har ju som på Gotland, alltså vi har får ute på Färingsö.
Mm.
Och då på vår Coop så kan man köpa får från Färingsö.
Ja, just det.
Vilket är helt underbart. Så det gjorde jag till påsk till exempel. Jag har absolut inte råd att göra det varje vecka. Så då äter vi inte kött varje vecka.
Nej.
Alltså så. Gud, nu tappar jag bort mig. Typiskt mig.
Nej, men tillbaka, jag förstår vart du vill komma.
Ja, alltså, vi har inte råd liksom.
Nej, men i våran bransch är det ju också så att kan jag ibland tycka att de här syntetiska produkterna som man har försökt att med missvisande handelsnamn få att låta bättre än vad de egentligen är, för det är tillbaka till bara en vanlig syntetisk produkt, så har man ju försökt marknadsföra dem och sälja dem väldigt, väldigt dyrt.
Ja, just
gå
det.
Tillbaka 2-3 år och jämför vad kostade en 6 mm syntetisk diamant då? Du kanske fick betala 75 000 kronor för en sån. Vad får du betala för den idag? Ja, jag tog ju fram priser ifrån två utav våra största svenska leverantörer på diamanter och en engelsk diamant. Och då kostar en enkarats, alltså 6 mm rund syntetisk diamant, briljant slipad, färdig, ungefär mellan 5 och 10 000 kronor.
Mm.
Så priserna har ju verkligen rasat.
Mm.
Och det här kommer jag tillbaka till att det är inte tillverkat i ett laboratorium.
Nej.
Det här tillverkas i fabriker. Och det görs i Ryssland.
Mm.
Det görs i Indien. Det görs i Kina. Och några andra ställen. Men det är de stora tillverkarna så att säga. Därifrån kommer de syntetiska diamanterna som idag kallas lab-grown, laboratory created, labbodlad, labbdiamant.
Och frågan är, var kontrollerar man arbetsförhållandena på de fabrikerna?
Precis. G7-länderna har ju till exempel nu bestämt att vi får inte handla med vare sig naturliga diamanter eller syntetiska diamanter från Ryssland. Det är ju en sanktion man har gjort för Ukraina och Rysslandskriget. Men där kommer vi in på ett annat sidospår. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vart kommer den här diamanten ifrån. Vilken gruva kommer den här ifrån? Vilken fabrik kommer den här syntetiska diamanten ifrån?
Och där har ju diamantbranschen en bra utmaning att jobba med, tycker jag. Alltså även den äkta diamantbranschen.
Ja.
Men du sa ju en bra grej innan vi satte på mickarna angående det här. Och då sa du så här, ja, men den som då har köpt för 5-10 år sedan köpte en syntetisk enkarats diamantring för 75 000.
Mm.
Som man då tyckte var billig, för den var ju, ja, en naturlig hade kanske kostat 100 000.
Precis.
Och nu köper man en likadan ring med en syntetisk enkarats diamant för kanske 15 000 kronor.
Mm. Mm.
Och vad händer då med... Ja, du sa ju då att så här, men vad händer då med förtroendet för äkta smyckesbranschen? Alltså, då kanske man nästa gång man ska unna sig någonting, då lägger man det på resor istället. Man lägger i alla fall inte dem på ett dyrt smycke.
Nej, det är ju risken som jag ser, att konsumenten kommer ju att känna sig lurad. Det är också så här att vill du köpa en syntetisk diamant eller en syntetisk rubin eller en syntetisk safir eller en Majorca-pärla, så är det absolut inte förbjudet. Det är helt och hållet upp till dig som konsument. Men du får inte köpa det och tro att Majorca-pärlan du har köpt är en odlad pärla. Då blir det ju fel. Och du kan ju inte köpa en syntetisk diamant och tro att det här är en naturlig diamant som kommer uppifrån atmosfären och den är tillverkad under förutsättningar som vi inte har i gruvvärlden. Alltså, förstår ni, då blir det liksom, då blir det inte korrekt information. Men vill du köpa en syntetisk diamant, så är absolut, för ibland kan det ju vara så att, och framförallt nu när priserna är så låga, då kan du ju få en stor sten i din ring till ett förhållandevis billigt pris mot vad en naturlig kostar, så att säga.
Ja.
Men då väljer du ju det själv. Jag menar, vill jag köpa fläskfilé ifrån Sverige eller från Danmark, då är valet mitt. Men jag vill kunna veta vilken av de här två fläskfiléerna är från Sverige och vilken är från Danmark. Och det finns regler på. Det ska tydligt framkomma från vilket land den här fläskfilén kommer. Och det är lite så vi vill ha på smyckesidan också. Det ska vara klart och tydligt för konsumenten. Den ska inte bli missledd, så att säga.
Precis. Nej, exakt så. Och det är ju ett kul test, sätt att testa. Alltså som vi hade ju Sia Åkerlund här, och vi hade ett kort avsnitt som är ungefär en halvtimme långt. Vi pratade just om syntetiska diamanter. Och där, jag tror att på slutet där, så sa jag att så här, men det är ett kul sätt att testa. Att så här, menar, man kanske aldrig har råd att köpa en 4 karats naturlig diamant.
Mm.
Men man kanske har råd att köpa en 4 karat syntetisk diamant bara för att här, känna på hur det är att ha en riktigt, hur det är att vara en Hollywood-kändis och ha en riktigt flashig sten på fingret. Men jag tycker ändå det är intressant att man köper då den här att, ja men det som de många av de företagen säger, vilket är så här, ja men det här är så bra, det här är så miljövänligt. Men det finns inga belägg på det. Man har inga, man ställer inga krav som man gjorde då på H&M för. Ja men visa oss. Mm. Bilder från på fabriken, eller visa oss att ni har varit där, visa oss en liksom rapport från, som någon utomstående har gjort, alltså det här är bra grejer, det här är gjort på miljövänligt sätt, det här är inte mycket naturresurser som används, och så vidare och så vidare. Men det gör man inte, utan nej, man köper bara det här, ja det är miljövänligt, vad bra.
Mm, precis.
Vilket är helt sanslöst egentligen.
Ja.
Men bara tillbaka till, för att mitt exempel där när jag drog ut där om lammen på Färingsö till exempel, det är ju i alla fall att jag har funderat på om till exempel svenskt tillverkat, alltså för att gynna svensk tillverkning, alltså svenska bönder, svenska guldsmeder, alltså liksom svenska hantverkare, de yrkena som det är hög labor costs, alltså vi bor ju ett av de dyraste länderna att leva i hela världen.
Mm.
Så att självklart måste alla vi då få en lön som vi kan klara att leva på. Och när det är just när du säljer din egen tid, som ändå många hantverkare gör och så vidare, då blir det ju väldigt dyrt. Det är därför vi importerar så mycket arbetskraft, exempel inom byggbranschen. Och därför vi också liksom importerar mat och så vidare.
Mm.
Alltså jag, alltså har politikerna ett ansvar där att till exempel vi skulle kunna ha lägre moms på svenskt tillverkat. Vi skulle kunna ha sockerskatt som man har i Norge. Alltså det, hur kan det vara? Alltså, det är billigare för mig att när jag ska ta bussen hem att gå till McDonald's och köpa pommes frites än att köpa liksom två bananer på Pressbyrån.
Mm.
Eller inte just det kanske, men än att köpa en yoghurt och två bananer på Pressbyrån. Då är det billigare att köpa pommes frites.
Ja, jag förstår. Det onyttiga kontra det nyttiga.
Ja, alltså, och jag tycker just det här med att det är så dyrt att alltid ta bra val i alla delar av livet.
Mm.
Det gör ju att de flesta inte kan det.
Mm.
Mig inkluderad. Och då känner jag så här, alltså, har politikerna ett ansvar där? Vad säger du?
Ja, men det tror jag absolut. Alltså, jo, självklart har de det. Självklart.
Så, ja, för där, ja, det var en ledande fråga, för du förstår vad jag tycker.
Ja, jag kunde inte utveckla det mer, utan ja, det är självklart att de har det. Men jag
vill bara ha sagt det, liksom, ja, att det är en problematik.
Mm, mm. Men det är också, det blir ju också ett wake-up call till oss konsumenter, att vi måste veta vart, hur ska vi göra vårt val.
Ja, precis.
Nu, jag går inte in på pommes frites från McDonald's. Nej. Kontra en banan.
Nej, det kan du låta mig göra.
Ja, för den blir ju svår. Men det blir ju från,
bananen är också importerad förut. Men,
ja, det har du rätt i.
Men bättre för hälsan.
Från vårat sätt att se det så är det ju att vi vill ju bara att det ska finnas korrekt information så att konsumenten kan göra det valet den vill göra.
Mm.
Det ska ju inte vara för att det är ett företag som snabbt tjänar pengar, som har använt, det här med handelsnamn är lite roligt egentligen, för det är ju inget nytt. Alltså handelsnamn på ädelstenar, det har vi haft sedan urminnes tider. Vi hade ju kaprubin till exempel.
Mm.
Det var ett annat namn för granat. Det använder man för att höja upp granaten och få lite bättre betalt för den. För granaten är ju lägre, alltså den är inte lika dyr i pris som rubinen är. Så att handelsnamn har vi haft länge och många, många gånger. Och tillbaka till de här syntetiska diamanterna. Det är samma sak, det är bara handelsnamn på en annan produkt.
Mm.
Och det jag menar är att man får absolut köpa precis det man vill. Men man ska ha så korrekt information att man kan göra valet. Du ska ju inte göra valet för att du tror att den här produkten är mycket, mycket mer miljövänlig. Nej. Då är du ju lurad. Och då är det ju bedrägeri. Det är ju falsk marknadsföring.
Och framförallt ska man kräva bevis för att det är så.
Absolut, absolut.
Jättebra. Vi ska gå in på Sibiu-konferensen i Jaipur, tänkte jag.
Mm.
Det här är ju spännande.
Ja, otroligt häftigt.
Mm. Ja, Sibiu-konferensen, Lena, i Jaipur.
Mm.
Det här är ju spännande. Då pratade man bland annat om labbodlade safirer, som är det nya.
Ja, och som egentligen inte är, alltså själva handelsnamnet är nytt, men produkten är gammal. Det är en syntetisk safir. Syntetisk rubin som har funnits i som sagt, sen slutet av 1800-talet började man göra syntetiska korunder. Korund är ju familjenamnet på safir och rubin. Och sen har man utvecklat den där tekniken och så gör man på lite olika sätt, men det som man gjorde på slutet på 1800-talet används fortfarande. Och det är en syntetisk produkt. Men idag ser vi då att man använder labbodlad safir eller labbodlad rubin. Och det är ju samma sak där. Det är ett handelsnamn man har tagit till för att få en produkt att låta lite bättre än vad den egentligen är. Det är ingenting annat än en syntetisk produkt.
Mm. Men varför har det här blivit stort nu då? Eller varför blev det ett diskussionsämne på konferensen?
Nej, det har varit under en längre tid och det har ju kommit ifrån handelsnamnen på de syntetiska diamanterna. Och det har vi ju sett nu att företag har använt på andra produkter också.
Mm.
Så lab-grown diamonds, det har vi sett tidigare. Men lab-grown sapphire och ruby, det har vi ju sett sista kanske åren. Mm. Och det är ju också att man tar till det nu för att sälja syntetiska rubiner och syntetiska safirer och syntetiska smaragder.
Mm. Och vad var annat som lyftes på den konferensen? Vad var de stora diskussionsämnena?
Det är ju, hela deras konferens går ut på att de har kommissioner som driver de här fem böckerna som jag pratade om. Det är en diamantkommission. Och de arbetar med den blå boken om diamanter och för varje år som går så lägger man till eller tar bort eller justerar text i den här blå boken om diamanter. Och den blå boken om diamanter, den hanterar naturliga diamanter och syntetiska diamanter så att säga. Sen finns det ädelmetallkommissionen och den hanterar då ädelmetaller och det är också en blå bok om det. Och där i kan man läsa allt om det. Och så uppdateras den då varje år. Så inför den här konferensen då så har kommissionen jobbat hela året med det här. Och till konferensen då lägger man fram det här är det nya, det här är det vi har ändrat så att säga. Så att alla är med på det.
Mm.
Och så finns det om pärlor som är ett stort ämne naturligtvis. Och det är samma sak. Allt nytt, det gamla tas bort, det nya läggs in och det som behöver justeras, det justeras. Och Pärlkommissionen lägger fram det arbetet och så visar man det på konferensen. Och ädelstenar har sin blå bok. Och sen har man även en kommission för korall.
Mm.
En helt egen kommission för korall.
Och det, korall tycker jag är ett väldigt fint exempel på när man tar en då känslig produkt, trots allt är ju korall en organisk ädelsten, det vill säga att den kommer från ett levande material, så man hämtar den ju från havet. Och där har man ju väldigt starka regleringar kring hur mycket, nästan som när man, jag tänker på det som när man bestämmer hur mycket man får jaga i skogarna i Sverige. Alltså, det finns väldiga regler för hur mycket koraller du får hämta varje år.
Stora begränsningar.
Och där har man ju gjort, liksom, jag tycker man har tagit liksom fantastiska ageranden där.
Ja, verkligen. Man har ju räddat korallen. För den var ju på väg att försvinna helt och hållet. För att när man skulle ta upp korall från havet så använde man metoder som inte var miljövänliga och de var definitivt inte vänliga emot korallen. Man förstörde otroliga mängder. Så där har man ju gjort ett regelverk. Så här får man göra och så här får man inte göra. Vilket har resulterat i att korallen helt plötsligt har hämtat igen sig lite grann.
Mm.
Så korallkommissionen på Sibiu har ju gjort ett jättearbete.
Mm.
Sen tycker jag personligen korallkommissionen den absolut charmigaste av alla kommissionerna. Det är, så är det ju.
Jaha.
Och Sia, hon vet precis vad jag pratar om.
Okej, det var något internt där.
Ja, det är lite internt. Nej, korallkommissionen är helt fantastisk. Den styrs naturligtvis av italienare.
Jaha.
Mm.
Men där hämtar man inga koraller. Italien?
Jo.
Ja, man gör det.
Medelhavet. Ja,
och... ja, såklart. Ja, ja okej. Okay. Mm. Just det. Gud, vad häftigt. Jag har ju bara snorklat i Egypten. Jag tänker ju...
Precis.
Just det. Mm.
Ja, så att... nej, men det... Men de gör ett jättejobb och har gjort ett fantastiskt jobb. Och det här är också då styrkan i Sibiu. Att de verkligen kan gå in och man gemensamt... kan besluta, så här kan vi inte göra, då förstör vi någonting.
Mm.
Och så ändrar man regelverket och bestämmer, de här reglerna måste vi följa. Och då blir det till det bättre.
Men jag tycker också att det är fint för att det behövs nästan lokalt. Det är det jag faktiskt gillar också med alltså, konceptet kommuner till exempel.
Mm.
Alltså i politiken. Alltså att jag tror att det är bra när de som bor på ett ställe är de som liksom är med och bestämmer.
Mm.
Alltså för att då värnar man ju om sin egen...
Självklart.
Precis, så att det, ja, det verkar väldigt rimligt att det är just italienare som har hand om det.
Ja, så att det är jätteviktigt och Sibiu gör ett fantastiskt jobb och det är faktiskt 10 år sedan i år vi blev medlemmar i Sibiu.
Mm.
Även om Sibiu har funnits då sedan 1925. Och vi har varit medlemmar tidigare, men sen så var vi inte det under många år. Men för 10 år sedan beslöt vi att nej, men självklart, det här måste vi vara med i. Och vi är tillsammans med Norge, Danmark, Finland och Sverige. Vi är 4 länder som gemensamt sitter på den här posten. Nordiska federationen har vi kallat oss.
Mm.
Så vi gemensamt då driver det här med Sibius arbete.
Mm. Men berätta, för att sedan efter ni kom hem därifrån, det här var ju i november va?
Ja, oktober.
Ja, oktober.
Mm. Mm.
Nu håller ni på och jobbar tillsammans med SIS.
Exakt.
Vilket är...
Det är inget behandlingshem. Det
nej!
Lite hemskt att det är samma förkortning.
SIS är alltså Svenska institutet för standarder.
Ja.
Och ni som jobbar inom produktion eller har någon nära som jobbar inom produktion, ni vet att det finns ISO-certifiering inom många tillverkande industrier.
Ja.
Och det håller ni nu på att ta fram för guldsmideri.
Ja, för precis inom våran bransch, och det kommer att handla om en viss del av ädelmetaller, men framförallt kommer det att handla om korrekt terminologi för syntetiska diamanter och för naturliga diamanter.
Så det är en standard för äkta smyckesbranschen.
Ja, så att så den har vi nu håller upp sista meningarna nu för översättning. Och för korrekt då, terminologi. Och när den är klar så ska den gå ut på remiss. Och den kommer gå ut till många aktörer. Även till de aktörerna som vi kanske inte tycker håller rätt terminologi. Så får de komma med sin syn på det så att säga.
Mm.
Och sen så kommer det här att om det behövs justeras någonting så gör man det. Och sen kommer det här bli en ISO-standard i Sverige. Och det blir ett regelverk, så det här kommer gå ut till Näringsdepartementet, det kommer att gå ut till Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden, Justitiedepartementet och så vidare och så vidare. Då blir det ett regelverk att så här ska vi förhålla oss. Det är ingen lag, men det är ett kraftfullt regelverk så att säga.
Superbra.
Mm.
Det tycker jag är fantastiskt. Och för att avsluta, för nu vi har några minuter kvar, men jag tänkte att vi ska börja runda av. Ni jobbar även nu också med Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden.
Precis. Mm. Och det är också då, eftersom när om konsumenten är besviken, om de har handlat någonting, då kan ju de anmäla till konsumentombudsmannen eller Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. Och för att de nämnderna ska ha korrekt information och kunna döma korrekt, då samarbetar vi med dem. Vi ger all information som vi har så att de kan ge rätt domar sen.
Mm. Super.
Ja, det är superroligt. Det händer så otroligt mycket. Det är jätteroligt. Det känns verkligen som att vi gör stor skillnad just nu.
Mm. Jag måste säga att ni gör ett fantastiskt jobb och det känns väldigt tryggt att ha er som fanbärare gå längst fram med flaggan i branschen.
Och vara medlem hos. Ni är ju medlemmar hos.
Ja, absolut.
Mm. Precis.
Ja, vilket är Mumbai Stockholm, mitt smyckesmärke.
Mm. Mm.
Absolut. Om man som konsument nu lyssnar på det här programmet och känner att man har oroligheter kring något man har köpt, vad tycker du man ska göra då?
Antingen så går man tillbaka där man har handlat och ber att få mer information. Om man fortfarande känner sig otrygg så kan man antingen vända sig till oss. Vi finns på sociala medier och vi har en hemsida www.smyckenochklockor.se. Och man kan mejla till oss info@smyckenochklockor.se. Så hjälper vi till så mycket vi bara kan.
Mm. Super. Och jag har en avslutande fråga till dig, Lena.
Mm.
Som jag har skrivit upp här i min bok.
Mm.
Varför tror du att vissa inte tycker att sanning är lika viktigt som många av oss andra?
Oj, ja, jag skulle ju vilja säga att jag inte förstår det. För jag är som du. Jag är också, alltså, jag tror också alla människor om gott. Jag tror att alla människor vill vara ärliga. Så att jag förstår inte det heller. Men det handlar väl kanske om pengar.
Mm. Kanske.
Mm.
Ja, tack för alla kloka ord. Och tack för allt du delat i det här avsnittet. Det här är verkligen ett insider-info-avsnitt.
Mm, verkligen.
Är det verkligen. Så att det är kul att du vill komma hit och dela det som ni arbetar med. Och det som är lite krux i branschen också, för det är ju viktigt det här i Smyckespodden att vi delar även de sidor som inte är mest rosenskimrande.
Nej, precis. Medaljens baksida,
ja,
eller vad säger
exakt.
Man?
Mm.
Men jag tänkte på det där som du sa, att man kunde köpa en syntetisk diamant om man inte hade råd. Men jag kan tycka så att man kan ju istället köpa en naturlig diamant. Sen behöver den inte vara absolut, absolut topp kvalitet. Men man kan ändå få en stor, fin sten ändå.
Ja, sant. Sant. Jag kände väl att jag behövde säga någonting positivt om... men ja... Nu visar du en väldigt fin ring här. Du har gjort något roligt med storleken också, säger
jag. Ja, exakt. Det är faktiskt en liten gummispiral som man skruvar på skenan. För jag har fingrar som ibland är smala och ibland är tjocka.
Så nej, då, vad smart! Så kan man ändra storleken utan att behöva...
Ändra
ringen. Gud, vilken bra grej. Att jag har aldrig sett det här. Gud, vad smart.
Mm.
Nej, men det var bra att du sa det. För att det som också är så roligt med ädelstenar, för att gå tillbaka till ädelstenar och storleken där och inte ringarnas storlek. Men det är ju att det finns ju en uppsjö av naturliga ädelstenar i alla prisklasser.
Precis. Det finns en ädelsten till oss alla.
Exakt, exakt. Jag är ju en stark förespråkare för naturliga ädelstenar, men det är ju, jag tycker ju det är naturens under.
Ja, visst är det det, visst är det.
Absolut. Men, och jag är ju också en stark förespråkare för till exempel antika diamanter.
Mm.
Nu gissar jag faktiskt att de också kommer stiga lite i pris faktiskt.
Ja, det kommer de göra. Jag älskar ju gammelslipade diamanter.
Ja.
Unika individer.
Precis, men det som också är med dem är också att de har ju ofta lite kanske gul... Alltså de är inte lika högt på vithetsskalan.
Nej.
Så bara av den anledningen blir det med också...
Lite mer...
Billigare.
Ja, precis. Mm. Jag vet inte om man ska säga billigare, det är mer överkomliga.
Ja, precis. Ja. I pris. Absolut. Ja, är det något annat du känner är viktigt att dela nu det här avsnittet som vi inte har pratat om?
Nej, Det finns ju så mycket och jag gissar och hoppas att det kommer frågor och så kan vi hjälpa till med det. Och vill du att vi pratar om det här igen, alltså ännu mer utförligare, så gör jag jättegärna det.
Mm.
Jättegärna.
Mm. Kul. Ja, som Lena säger, om du har frågor kring det här och vill veta mer, så skriv till Smyckespoddens DM eller mejla till info@smyckenochklockor.se.
Ja, precis.
Mm. Så kommer du få svar där. Stort tack Lena för att du tog dig tid att komma hit.
Tack själv.
Mm. Och du som lyssnat, jättekul att du har hängt med oss hela avsnittet. Och glöm inte att du är värd äkta smycken och ädla stenar.